Du lyssnar på Begravningen av Lena Karlin och Åsa Schwartz. Uppläst av mig, Sofia Berntsson. Prolog. Mannen var ute och spanade efter grävling. Han hade gått upp så fort mörkret börjat övergå i gryning och gick nu så tyst han kunde i sina stora stövlar ut med stigen längst nere vid vattnet. Där han förstått att grävlingen brukade leta sork eller grodor. Spridda regndroppar landade i vattnet som låg blankt och stilla, ända in till fastlandet. Det var maj. De vilda aprilstormarna hade lagt sig och doften av fuktig vår låg över ön. En fågel gav till ett varningsrop högt upp i trädet framför honom. Han stannade till och övervägde att kliva av stigen för att inte stå allt för synlig, även om grävlingar var närsynta och nästan bara litade till sitt luktsinne. Då rasslade det till i vassruggen längre fram. Han kunde se de gulnade stråna gunga till runt ett område 70 meter längre bort. Det blev tyst igen, med undantag för det glesa duggregnets dämpade smatter mot löven. Mannen stod stilla och funderade på att ta upp kaffetermosen ur ryggsäcken, men bestämde sig för att vänta eftersom risken fanns att doften skulle skrämma bort djuret där borta. Det brakade till ute i vassen igen och ett fräsande hördes. Vassvimplarna viftade vilt för att sedan dela sig i två delar. Något stort färdades i snabb takt rakt mot honom. Han hoppades att det var grävlingen, men den började kännas lite väl nära. Han fick nästan väja för den när den kom utrusande och skumpade iväg bortåt grytet som han redan visste låg under herrgårdens matkällare. Den vita svansspetsen lyste i halvmörkret. Nu hade han fått vad han kommit för, men var ändå lite missnöjd med att det varit över så snabbt. Vad hade grävlingen gjort ute i vassen? Den kanske hade ätit på något där. Nyfikenheten vaknade och han beslöt sig för att titta efter. Vattnet kippade om stövlarna och det kändes oväntat kallt. Så här långt ut i vattnet brukade väl inte grävlingar gå? Han föste undan de höga vassstråna och då såg han det som den försökt nå. Något låg där ute. Något stort och mörkt som fastnat. Det fanns ju inte säl här. Trots att en varningsklocka redan börjat ringa någonstans i bakhuvudet klev han längre ut och sträckte automatiskt ut handen för att ta i det som låg i vassruggen. Fingertopparna snuddade vid det blöta innan han hann hejda sig. Tyg. Fy fan. Ett vitt ansikte stirrade mot honom. De stela ögonen hade brustit för länge sedan och munnen var öppen i en förvrängd grimas, som om den försökte ropa något. Men den här kroppen skulle aldrig mer ropa eller tala. Kapitel 1. Aline Acker hatade sina gener, något som på många sätt genomsyrade hennes liv. När hon steg ut ur polishuset på Kungsholmen blev hon än en gång påmind om det. Den starka vårsolen sipprade genom polishusparkens trädkronor och lyste upp en grå nalle på gångbanan. En kvinna med trötta ögon lyfte upp gosedjuret och gav det till sin dotter som satt i en vagn. Barnet kramade mjukdjuret, skrattade högt och uppsluppet så att det smittade av sig på båda föräldrarna som log stort mot henne. Aline såg efter den lilla familjen innan hon fortsatte hemåt. Det där skulle aldrig bli hennes liv. Det var visserligen hennes eget val, men vetskapen om släktförbannelsen gjorde beslutet lika benfast som om hon varit kastrerad. Hon var 38 år, så det skulle snart vara en icke-fråga. Men hon kände ännu ingen lättnad. Snarare en molande sorg.